välkommen till Bänkvärmarna, avsnitt 206. Med mig ikväll är Nick med stryken, Johansson med The Coach Mobil och slutspelslojsan. Addis Kawhi Nimmerstam agerar tyvärr bekänt och vårdar åt familjen ikväll och riskerar att åka på en DNP. Jag vet inte, det är ju knappast en DNP-CD, men det är en DNP hur som helst. Ikväll ska vi bland annat ägna oss åt vad vi lärt oss under årets säsong av NBA. Jag känner mig som den gamla klyschen, ju mer jag lär mig desto mindre vet jag. Om du ler i mjugg och tänker att skölden bara är korkad så kommer karma att komma ikapp dig om du lär dig tillräckligt mycket. Vad har jag lärt mig? Att det inte är någon garanti att ett lag är bra på riktigt för att det har ett par tre stjärnor. Att NBAs näst yngsta lag, Oklahoma City Thunder, utan tvekan kan nå konferensfinal, final och kanske rent av vinna hela köret. Jag har lärt mig att allt färre lag kan hitta en identitet och behålla den. Knicks älskade Cleveland Cavaliers gick 17-1 under en period med även Mobley och Darius Garland skadade, alltså två av deras fem bästa spelare. Sen dess har de gått 10-14 och som mest tagit två raka. Clippers hade 26-5 eller 28-5 eller vad det var. Sen dess är de typ 13-10. Att Boston Celtics, som just nu är 59-16, har den längsta segerraden är inte överraskande. Men att Houston Rockets, som är 38-36, har tangerat den segerraden på 11 raka överraskar i alla fall mig. Och då är jag ändå mest mark och störst hus av alla på Dillon Brooks Island. Det är knappt två veckor kvar i grundserien så vi hinner bli ännu mer förvirrade innan slutspelet. Sen får vi svar och risken är uppenbar att de svaren kan komma att förvåna oss och alla andra en hel del. Hur är det med dig, Nick?
Jo, det är jättebra. Jag tittar på slutspelet, SBL här. Här i min nya lägenhet i extra rummet som jag kallar det för gästrummet.
Och bara laddat för det avsnittet. Ditt tv-rum alltså?
Ja, tv-rum. Jag har bara en liten dator här inne. Så. Men kanske i framtiden så småningom. We shall see.
Nick sitter med Apple Provision eller vad det heter och tittar på 17 spelmatcher samtidigt. Det blir underbart.
Två.
Okej. Okay. Johansson, hur är det med dig?
Det är väl också bra. Jag sitter inte och kollar på slutspel. Jag sitter och kollar på slåga norrort.
Vi har alla inte... våra böjelser.
Ja. Nej, men det är så. När man väl fastnat i en förening så fastnar man i en förening. Och så är det ju. Då följer man dem hela vägen ner. Även om det verkar så att de faktiskt åker ner nu. Så att... Ja, det är som det är. Men nu leder de faktiskt mot slåga med ett.
Härligt.
Nu ligger de under med två.
Någonting av allt du lärde dem förra säsongen sitter alltså kvar. Lojsan, du spelar ju slutspel imorgon är det väl då? Vi spelar in på tisdag men ni möter Norrköping på onsdag.
Det stämmer. Nu är det fokus Norrköping och allt som ska göras. Jag försöker titta på Södertälje och Alvik men de har tekniska problem så det blir... Sloga och norrort här också.
Jag måste säga att det här känns ju som kvällen då det finns en viss risk att tre personer zonar ut. En tänker liksom på slutspel, sina egna slutspelsmatcher och kollar på tekniska problem. En undrar hur han ska skaffa en skärm till så han kan kolla på två SPL-matcher samtidigt. Och en tredje sitter och deppar över sitt gamla lags brist på framgångar. Alltså det är bistert det här. Men Nick, du som sitter och kollar på SPL här då, vi tänkte att vi börjar med det. Ikväll så, när vi spelar in det här så spelar vi alltså Jämtland mot Uppsala och Norrköping håller på att demolera Köping.
Jo, men så är det. Jag tror att vi får ta och gratulera Norrköping för att de gjorde 73 poäng i första halvleken. Jag vill lova att det där är rekordet. Och jag tror
73?
Också att de gjorde 73 poäng i första halvleken. Och jag vill tro att de slår rekordet inte med en eller två poäng utan kanske till och med 3, 4, 5. Så grattis till Norrköping. Köping har blivit av med två jänkare. Så man visste ju att det skulle gå åt skogen. Men man kanske ska inte släppa in 73 poäng liksom. Alltså 73, vad blir det per period? Det blir 36 poäng. Ja, och alla ni som har spelat basket vet att när du släpper in 36 poäng efter en period, då mår du skit och så får du värsta utskällningen från coachen och bara, ni skämmer ut eller bla bla bla. Så gör det två gånger om, den är tuff alltså. Norrköping har 102 poäng med en minut kvar av tredje perioden. Så låt oss se om du kan gå upp och kanske 135, 140 liksom. Wow. Det hade varit mäktigt.
Kan vi ha serien på teknisk knockout kanske?
Nu ska vi ta respektlösa. Nej, var inte respektlös mot Köping som har haft väldigt tuff säsong både ekonomiskt och på planen. Nu ska vi inte trampa på någon som redan är besegrad. Nej, jo, det ska vi. Lars bara, jo, det ska vi.
Jag tänkte, vad händer? Vem har kapat ni?
Du vet att alla Dolphins-människor kommer att säga, du kapar oss, men inte vår motståndare.
Partisk.
Ja, du är oseriös, Nick. Du är oseriös.
Ja, skärp dig.
Men Jämtland leder mot Uppsala 56-41. Jag säger till, så är till dig, Henrik Johansson. Lyssna noggrant. Du vill höra det här.
Ja.
Om den där som Soa ska spela så som han har gjort senaste månaden eller två månader, då säger jag att Jämtland absolut kan ta sig till final och vinna matcher där. Alltså, ja. Om han fortsätter spela så här. Alltså han har varit fucking fläckfri ett bra tag nu. Helvete vad bra han har varit. Så om han håller den, och så kan de ha både honom och Holder liksom som jämna produktiva guards liksom, så kanske det inte spelar någon roll att de inte har samma storlek och returtagning som vanligt. Så håll koll. Det finns saker att vara optimistisk för uppe i Östersund faktiskt.
Ja, jag såg jag tyckte han har varit riktigt bra. Han var inte bra, lika bra mot Uppsala senast, och jag tycker, alltså det ska man ju säga så här, ja, Uppsala kommer inte ha en chans mot Jämtland, men jag tror inte Uppsala passar Jämtland med liksom deras rörlighet ändå.
Men nej, de har haft på bra matcher i år, alltså Jämtland har gjort det tufft. Ja. Förlåt, Uppsala har gjort det tufft för Jämtland.
Ja, nej, men det är ju så. Jag menar, det är ju, jag tyckte när jag såg senaste, de spelade ju grundseriens sista match, och då var ju, alltså Edvardsson hade svårt att hänga med alltså i grunden så, men det är det som jag tycker är ändå ganska roligt när, alltså jag har ju varit så här, ja men Adnan spelar på Adnans sätt och lite så grann så där, och jag måste säga nu att nu har han ju generellt oftast tre stycken som kan behandla bollen inne samtidigt. Fast. Och de spelar lite snabbare än vad jag har sett Adnan göra under sin tid i Jämtland.
Ja, men så det måste de.
Ja, det måste de också. Och det är någonting som jag tror faktiskt kan gynna dem i en match mot, faktiskt mot Norrköping. Om de inte har de här riktiga som kan skapa sitt eget på storlek, så är det så att ja, men då får de spela snabbt. Och det, ja, men jag gillar det.
Har vi någonting att tillägga om morgondagens matcher? Alltså de som folk möjligen har en chans att höra någonting om innan de spelas?
Jag vill säga igen en sak. Hela Basket-Sverige är överens om att Luleå mot Nässjö kommer bli en rysare. Jag säger 3-0 till Luleå. Jag har skrivit om det, men jag säger det igen. Jag köper inte den teorin. Luleå, lyssna noggrant. Luleå kommer damma av Nässjö med 3-0. Avdamning, skriv ner det. För att jag köper inte. Det känns som att folk är så desperat efter en jämn serie att man vill gärna att en ska vara rysare. 3-0, easy money.
Charles Barton Jr. hör dig och tycker att du är oseriös. Den andra serien då, som släpps du in i hallen fortfarande, Nick?
Jag får sitta i hallen och sitta vid plan, så det är inga problem. Inga
härligt.
Problem. Vi är on good terms nu för tiden.
Härligt. Det är ju nämligen Borås Södertälje i den fjärde och sista kvartsfinalen, och där räknar väl du med att, jag vet inte om du räknar med att Borås dammar av Södertälje, men du räknar i alla fall med att Borås slår Södertälje och går till semifinal.
3-1 har du tippat, och nu kommer en quiz till Sköldström. Södertälje, din klubb, ge mig tre spelare i Södertälje som inte heter Martin Palmblad, Anton Gaddefors och Lazar Radosavljevic.
Jag har hängt med urhuset, men de har Andreas Massarch.
Just det. Adam Massarch, men vi köper det.
Ja, Adam Massarch, det är riktigt, precis.
Du har din favoritlirare som vi såg när vi var i Norrköping.
Ja, precis. Han som Nick alltid kallar för något annat, men på tröjan står det Walter Beriberi, eller i alla fall Beriberi står det riktigt på tröjan.
Bra. Just det.
Vad sa du? Vilka var jag inte fick säga? Lazar, Martin Palmblad och...
Och Gaddefors, de jag vet att du kan.
Okej. Jag får inte säga Alex Lindqvist då. Det ger mig förstås ingenting, antar jag. För honom kan jag också.
Nej, inte han.
Fan, de har ju bytt. Anthony Durham är inte kvar, och sen så har, men han är spanske pointguarden är väl kvar, Mejías.
Ja, men det är bra. Du har ju även, tagit Durham, vi får fan räkna det. Bra, imponerande. Ja.
Det var länge sedan Södertälje var mitt lag så. Det var länge sedan jag kunde dem på den nivån. Men jag borde ju som sagt kunna i alla fall några spelare i ett lag som är kvartsfinal i SPL här.
Men vi måste ju lyfta det intressanta faktumet att Nick, du håller väl, jag tror många av oss håller Norrköping som favoriter i det här slutspelet.
Yes.
Och vi konstaterar ju då att om de vinner så går de upp i en delad ledning tillsammans med då Plannja BC Luleå med 8 SM-guld sedan basketligan startade.
Japp. Yep.
Visst var det så? Så att ja. Nu är det ju så, det här är ju lite den här rivaliteten. Nu är frågan om, ja, om BC Luleå kan steppa upp där för att inte låta dem komma ikapp.
BC Luleå kommer inte ha någon, kommer inte ha en chans mot Norrköping i semifinalen. Men intressant är därför att om vi räknar helheten då har ju Norrköping fler guld än Luleå / Plannja / LF Basket / Gammelstad / Gröna Hissen. Så
har man då rätt att kalla sig Sveriges mest framgångsrika?
Ja, kanske inte. I don't know.
Södertälje har ju också fler guld och Alvik har fler guld om vi nu ska gå tillbaka till mer eller mindre ancient history.
Så är det.
Ja.
Om vi skulle gå tillbaka i ancient history så skulle vi också på damsidan så skulle vi konstatera att Södertälje varit rätt bra där med när de tog vad det nu var. Jag får med att det var 9 raka SM-guld på 70-talet och 80-talet.
Den är sjukast.
Vi ska inte prata 70-tal och 80-tal just nu utan vi ska ju prata SPL dam och då kommer Lojsan av förklarliga skäl inte vilja säga ett dugg om Högsbo Norrköping. Det enda hon vill att vi ska säga om det här är att Nick ska tippa att Norrköping slår Högsbo och sen är Lojsan nu. Men du kan ju säga någonting om någon annan serie, Lojsan.
Ja, men idag så har vi Luleå mot Mark. Och där har du fortfarande på den matchen, Mark?
Nej, jag stängde av när det stod 60-20 typ. Alltså,
ja, det är ju en serie som Luleå kommer vinna. Det märktes att de är nog arg och irriterade över förlusten mot Norrköping i helgen, eller förra veckan, så de kände att nu ska vi visa var skåpet ska stå. Så de leder just nu med 92-41 och kommer vinna den här serien. Och sen så på andra matchen idag så har vi Södertälje mot Alvik. Det leder Södertälje bara, men med 13. Så det har varit kul att kolla lite på matchen vad som händer. Men det är ju tekniska problem så det går inte. Men det är en serie Lojsan, som Södertälje också Lojsan. Kommer vinna.
Lojsan, hot take. Mm. Södertälje spelar sin sämsta basket just nu.
Ja. Det skulle senaste jag nog kunna månaden. Köpa faktiskt. Ja, de har inte varit uppåt så att säga. Nej, alltså det i min värld ska de ju leda med mer än 13.
Ja, är det ett resultat av något annat eller skador eller är det bara omotivation inför ett kommande slutspel eller vad är det? Är det ett tecken man ska börja vara orolig för om man är så ett äldre fan?
Jag vet inte, Halvarsson var inte med sista matchen nu inför slutspelet men hon är med nu igen så jag vet inte om det kan ha varit något men alltså de har ju en tunn rotation. Jag vet inte om det kan ha varit att de har spelat tunga minuter under säsongen och nu kommer in i ett slutspel och det är slutet på säsongen. Men det är klart att det är inte lovande att gå in i ett slutspel och inte vara liksom på topp. Eller, de är på topp för att de leder ligan så sett, men spelmässigt.
Nu ser jag att Josefine Nander inte har fått en enda minut idag. Hon har ju fan haft stor roll där säsongen. Så frågan är, vem litar du på i slutspelet? Jag har lite frågetecken. Jag litar på deras första sex startfemman. Eller vet du vad? På första fem. Jag vet inte vad Graham kan ge dem i ett slutspel. Så jag litar på Kantsi. Jag litar på Eldebrink, Lundqvist, Jespersen och Halvarsson. Resten, jag har ingen jävla aning vad de kan ge när det blir tight och rampljuset är liksom som starkast. Så jag har lite frågetecken kring dem.
Men du hyllade ju deras coach i något inlägg här för dem. Jag vet inte om du sa att han skulle bli coach of the year eller någonting sånt. Om vi säger då, om man möter Alvik, man har vunnit serien. Man möter Alvik som är 8. Alltså i grunden. Och så säger du så här, ja, men jag vet inte vilka jag kan lita på. Är det någonstans man ska ge chansen att de ska få visa eller kanske få växa in i det så är det ju den här matchen. Eller de här matcherna. Alltså då skulle du inte ge den här personen en andra noll minuter, utan då skulle du ge henne en chans att okej, okay, du gör fel, det är fine, du får vara kvar ändå. Bygga upp henne för att liksom kommande se. Tror ni hon kommer funka bättre i slutspelet senare nu?
Nej.
Så det är lite olika.
Kanske skadad, jag ser inte på matchen.
Det är möjligt.
Hon står,
men hon, nej, hon står det är ombyt. Det. Och... Vi ser ju inte.
Ja. Det är det tekniska fel?
Fixa det tekniska problem. Fan, jag blir irriterad. Det är nu vi vill se matcherna.
Ja, men det är en intressant sak. Jag pratade med Jonte Karlsson då och jag berömde för... Jag tycker faktiskt Expressen-sändningarna just nu är riktigt bra. Och det de gör där är riktigt bra. Men då kan vi inte komma på andra sidan och säga tekniska problem. Det blir liksom... Ja.
Nej, det är dystert med tekniska problem i slutspelet. Det måste man ju säga. Det är ganska mycket fel läge för tekniska problem.
Mm. Ja, och sen imorgon... onsdag när detta då släpps, då är det ju, då spelar ju Norrköping mot oss Högsbo och säger osagt vad som kommer ske, men vi ska i alla fall gå dit och ge järnet. Och sen är det Uppsala mot Östersund och det tror jag nog det kan nog bli en 2-1 serie där faktiskt, beror lite på hur Molina nu i Östersund, hur det är med henne, hon har lite skadeproblem. Viktig spelare för Östersund. Uppsala är tunn i roteringen. Så nej, men det kan nog bli en rolig matchup.
Östersund 2-1. Östersund 2-1.
Ja, du tror Östersund, ja.
Ja, det känns som att de är otroligt tunna. Alltså otroligt tunna. Uppsala, och någon gång måste bensinen ta slut. Alltså Wisher och Brown, de har ju spelat helt vansinnigt bra. De kommer ju bli trötta någon gång.
Och vi tippar ju såklart Norrköping. Att Norrköping vinner mot Högsbo tippar vi såklart.
Ja, det är väl svårt att göra någonting annat.
Exakt.
Ja, det går inte att gå emot att de kom två i serien. Heller. Men man... Nej, det ska bli kul. Jag hoppas alla kollar på matchen imorgon. Jag som Nick har två skärmar i så fall, om ni ska kolla herran också.
Och gärna igen utan tekniska problem.
Ja, precis.
Johansson, vi har en sak till att prata om som gäller svensk basket innan vi går till vad vi har lärt oss under den här säsongen i NBA. Du hade ett ämne du ville ta upp.
Absolut. Nu är det ju så att jag är partisk mot Norrort i det här. Liksom,
du är partisk
så. Jag...
med Norrort?
Ja, med Norrort. Så att, någonstans är det ju så här, det är ju en diskussion nu kring att fyra lag ska åka ut ur Superettan. Det är de fyra, de som ligger längst ner. Men det vi har är samtidigt att vi har Högsbo som har anmält sig att gå upp. Och sen så har vi då Helsingborg som sagt att nej, men vi ska dra oss ur Superettan. Vilket jag tycker är också jättetråkigt. Lite grann så är det så här, man vann förra året. Det tycker jag blir lite fel. Men det är en annan sak. Men då finns ju den här diskussionen kring vilka lag som då ska gå upp. När det finns då fyra lag som åker ner, då kan man ju enkelt resonera att det finns två extra platser. Ska man då ta dem från superettanlag? Eller ska man ta dem ifrån ytterligare lag underifrån? Och här tycker jag det kommer in en liten tveksam situation, om jag är rent ärlig i det. I att ett av lagen som är på väg upp, som beskriver liksom så här, som är på väg upp, det är ju faktiskt en som sitter ganska högt upp inom det här, inom det svenska basketförbundet. Och det är Blacky Berg med Olle Lundén som coach. Då tycker jag det är ganska så här, det ser inte jättesnyggt ut när inte liksom man kan ge ganska raka besked i vilka som går upp och ner beroende på om man är superettan eller basketettan, att det är ganska luddigt. Nu är Blacky Berg i och för sig på en plats där de kan klara upp det av egen plats. Men när det finns en tveksamhet och man kanske vill ta upp fler lag eller beroende på hur man vill göra, så länge man håller det öppet, så tycker jag att det blir en väldigt tveksam situation, måste jag säga. Även om jag är partisk.
Ja, alltså man kan väl konstatera att det är klart att det ser lite märkligt ut om han som är tävlingsansvarig eller vad han nu har för exakt i ett annat land hade man sagt tävlingschef, men jag tror faktiskt att Olles titel är Olle Lundén, alltså hans titel är tävlingsansvarig. så ser det ju lite märkligt ut om han på något sätt jobbar med de här frågorna. Jag är 100% säker på att förbundet kommer att säga att när vi diskuterar de här frågorna så får Olle Lundén lämna rummet. Och så är det ju säkert. Alltså Olle får ju inte delta i den typen av beslut om han coachar ett lag som eventuellt kan bli involverad i det här. Det säger ganska mycket sig självt. Sen kan man ju då fråga sig, påverkar Olle har ju då teoretiskt i alla fall möjlighet att påverka på andra sätt än att vara i rummet när beslut ska fattas, i och med att han träffar de här personerna, de har ett förtroende och förhoppningsvis så gillar de varandra, om inte annat för att det blir bättre och lättare att samarbeta då. Så det känns ju lite shady faktiskt att det här borde jag, om inte annat, Svenska Basketbollförbundet gå ut och säga någonting om och förklara: så här gör vi, vi fattar besluten på de här grunderna. Alltså jag fattar att det har varit lite rörigt och att det har varit lite svårt med serien, men jag har alltid tyckt att när du anmäler dig till en serie så ska du veta vilka förutsättningar som råder. Sen om du då dyker upp två extra platser, ja, alltså det är inte något unikt i svensk basket att det dyker upp en extra plats eller att det försvinner en extra plats eller att något lag drar sig ut hit eller dit. Så det kan man faktiskt också förbereda sig för genom att ha gjort upp: vad gör vi i de tänkbara situationerna som kan tänkas dyka upp? Det är ju någonting som i alla fall man kan tänka på till nästa säsong, att man gör det här klart så att alla vet vad som gäller, i princip vad som än händer.
Alltså, jag är glad att du tog upp det här, Johansson, för sanningen är den, om låt oss säga att Blackeberg, som är högt placerad i basketettan, om jag förstått rätt, om jag läst rätt.
De är tvåa just nu i basketettan.
Ja, så om de hamnar i superettan så kommer folk höja på ögonbrynen. Det kommer de göra. Sen är det kanske så att Olle Lundén inte har någonting alls. Som du sa, Sjölström, att han lämnar rummet. Han har inte fått höra en enda mening om det här. Spelar ingen roll. Det spelar ingen roll, för att det ser väldigt, väldigt tveksamt ut. Väldigt tveksamt.
Alltså, jag kan ju bara säga det, att som Johansson sa, som det ser ut just nu så ser det ut som att Blackeberg har goda möjligheter. Det finns ju alltså en basketettan södra och en basketettan norra. Och då kan man ju tänka sig då att fyra lag från superettan ska ut. Det innebär ju då att ettan och tvåan från basketettan här respektive söder går upp. Och just nu är Blackeberg tvåa i södra på 18-3. Trea i Luleå Steelers på 16-7. Så Blackeberg har ju goda utsikter att bli etta eller tvåa. Det skulle vara ganska skönt, för då slipper vi föra den här diskussionen. Då har ju liksom Blackeberg klarat av att gå upp av, alltså, utan att någon kan säga något, oberoende av om det är Genghis Khan som coachar. Så. Däremot, sen är det så att hamna trea och det finns två extra platser och man börjar dividera om vem som ska gå upp och vem som inte ska gå upp, det är ju då det blir jobbigt. Därför att man inte har gjort som jag sa, att man har spaltat upp förutsättningarna från början.
Så kanske finns det en överenskommelse där Olle Lundén måste lämna om klubben, och vi vet ju inte. Eller så finns det en överenskommelse där: okej, Olle, du är ju med i förbundet, ditt lag kan inte gå upp. Vi säger inget om det, vi vet inte. Vi bara pratar och spekulerar här.
Ja, men det är ju också lite grann, alltså, om jag var helt ärlig så är det ju så här: jag känner ju inte att det finns någon rak linje utifrån hur förbundet har agerat förut i sådana här frågor. Alltså, det finns ganska mycket tveksamhet, och det finns faktiskt en hel del vad jag känner är så här rätt shady när det gäller tidigare beslut. Jag kan tycka att Kalmar och Fryshuset fick gå rakt ner till superettan när de tackade ner till ligan. Det tycker jag är fel. Alltså, det sa jag då också. Jag tycker egentligen att de skulle fått gå ner två serier. Alltså, varför ska de få bestämma vilken serie de vill vara i bara hur som helst? Det finns mängder av sådana här beslut där vi inte ser en röd tråd i vad de beslutar. Och då är det så här, ja, men är varje enskilt beslut upp till vad de tycker där och då just nu? Det är klart som fan att hur mycket objektiv man än ser man är. Finns det en kille man jobbar med dagligen? Det är svårt att vara opartisk då.
Mm.
Alltså det är det som blir shady. Alltså nu kanske de klarar det, som sagt. Olle kanske har gått ut ur rummet. Det kanske är helt rätt. Men någonstans så borde man redan kunna ta det här beslutet. För vi sitter ju på liksom så här: men om det är så att Högsbo går upp, och om det är så att det finns två extra platser, hur gör vi då? Det har man vetat länge. Ja, det beslutet har man kunnat ta länge.
Ja, det beslutet borde ju vara fattat innan man spelar första matchen i alla serierna. Alltså exakt. Just det här att man faktiskt vet. Inte att man tvingas till, eller liksom att man måste ta en massa konstiga beslut under säsongen. Jag menar, ja, det är som sagt, det där tycker jag, där har ju Svenska Basketbollförbundet en läxa att göra. Det är att ta fram tävlingsregler som är så att säga konsekventa och som förklarar vad som gäller och vem som går upp och vem som inte går upp. Och alltså i de situationer som kan tänkas uppstå så att säga just på grund av det här att något lag drar sig ur eller går i konkurs eller vad det nu kan tänkas vara. Det är ju inte en helt ny och okänd situation egentligen, höll jag på att säga, i någon serie, i någon idrott i Sverige. Det här förekommer ju lite då och då att lag av ett eller annat skäl inte kan så att säga fullfölja sina åtaganden enligt den serie man liksom skulle gått upp i. Och det bör man ta höjd för när man och det ska vara klart innan säsongen börjar. Nåväl, ska vi gå vidare till NBA? Vad har vi lärt oss under säsongen? Nick, du hade ju kanske till och med två saker, men om du börjar med den ena så kan vi spara på den andra till sen beroende på hur kul diskussionen blir.
Ja, men ja, okej, okay, fuck. Alltså jag tycker att båda är väldigt intressanta. Då tar jag den andra båda först. Då.
Men du kan inte blanda ihop dem, du får ju ta en i taget.
Alltså en är ju det där poinger-diskussionen för att jag såg när Jalen Brunson gjorde 61 poäng mot Spurs, alltså det är helt sjukt. Och ni vet att jag har haft tankar om att han är en point guard, alltså att han listas som point guard och folk säger att han är point guard. Men jag brukar försöka förklara att det där är inte en point guard, det där är ju en renodlad fucking bucket getter. Alltså han är lika mycket point guard som Allen Iverson var point guard när liksom Philadelphia gick långt 2001. Alltså inte alls, typ, tycker jag i alla fall. Och sen det fick mig undra liksom, vad är framtiden för point guard positionen? Är det liksom är det att den här traditionella point guarden kommer finnas vidare och att lag kommer vilja ha en snubbe som faktiskt saktar ner spelet och liksom styr upp alla andra och har bollen i händerna mycket, eller kommer det försvinna helt? För just nu känns det som att vi lutar åt det andra alternativet. Att det är något som kommer försvinna. Det kommer inte finnas point guard längre. Det kommer bara finnas guards. För om Jalen Brunson och Shai Gilgeous-Alexander är point guards, då vet jag fan alltså, vad är det vi snackar om här. Jag tycker bara att det har förändrats otroligt mycket. Det har förändrats otroligt mycket. Alltså tänk bara för 10 år sedan. Vi säger 10 år sedan. Alltså det var ju Guds ord i Bibeln att det är antingen Mario Chalmers eller Norris Cole som är på planen för Miami Heat. Punkt slut. Oavsett vad som hände. Oavsett hur många sjukt bra bollbehandlare de hade i form av Dwayne Wade och liksom LeBron James. Så var någon av de två tvungna att vara inne på plan. För det är så man spelade. Idag hade Miami Heat inte funkat på samma sätt alls. De hade inte varit tvungna att ha Mario Chalmers eller Norris Cole på plan. Eller, ni fattar vad jag menar. Jag tycker det har förändrats så mycket att jag har svårt att förstå. Vad är en point guard? Jag har lärt mig att jag inte vet något. Jag har lärt mig att jag inte förstår någonting om point guard positionen.
Men alltså Brunson är väl det vi har pratat om förut egentligen. En lead guard. Alltså han har ju ändå bollen en hel del. Han är ju på något sätt den som tar upp bollen och ser till att de kommer in i sitt anfall. Sen att han avslutar otroligt mycket mer än en traditionell point guard beror väl också delvis lite grann på att Julius Randle, deras liksom sekundära bollbehandlare, scorer, har varit skadad rätt länge. Men det är ju som du säger, han har ju en usage rate på 32, vilket är högt. Alltså det är 31,9 om man ska vara petig. Men menar, liksom de som har mest usage rate, de ligger ju en bit över 30. Det är ju ingen som är på 40, så det säger ju en del om hans spelstil. Han snittar typ 27 poäng per match och 28 faktiskt, 20,9 och 6,5 assist. Så han har ju en del passningsspel i sig också, men jag håller med. Han är absolut inte en traditionell point guard.
Alltså jag tycker det här är en klurig fråga för att jag satt och funderade på så här, ja, men vilka traditionella gamla sense point guards hittar jag. Och då liksom försökte jag gå igenom lagen som är liksom topplagen. Och det är väldigt få jag hittar. Alltså jag vet ju att vi har en i Spurs, den är inte en bra traditionell point guard, men vi har en traditionell point guard. Men, och det är samma sak, hans brorsa i Washington och de suger ju också. Alltså jag bara satt och funderade på att nej, men jag tror att basken är på väg mot att just nu så kan du starta ditt offense i princip från vilken position som helst. Den som tar upp bollen i princip. Och det du behöver är att du behöver någon sorts kreatör på bakplan. Och den kreatören kan vara den som antingen då kallas etta eller tvåa eller trea. Jag menar, Luka är inte heller någon riktig point guard, men han är en kreatör. Kyrie är inte det, vi har inte Steph är inte det, Dame är inte det. Alltså, jag tror att du behöver ha folk som kan skapa på bakplan. Sen om du kallar det för point guard eller inte, jag tror att alla har lärt sig att bli smartare att styra upp ett spel och att spelet har utvecklats i att det är väldigt sällan det är någon som bara går upp och kallar ett spel. Så. Jag vet inte. Så att jag tror att den positionen börjar försvinna.
I alla fall som vi har känt
känns inte, ja, känns inte lite så allmänt att positioner lite börjar flyta iväg typ? Alltså lite jo. Så är det, ska man liksom ha en center? Ska man ha en forward, ska man ha, alltså så som det är lite traditionellt varit tidigare, och det går in med det här med point guards. Ja, men behövs det en point guard, eller kan det vara någon som du sa, Johan, som bara kan skapa? Jag menar, ta någon i tur och bara dribblar upp den, kan den också komma in och starta ett anfall? Att man inte alltid behöver ha, ja, men jag tror lite att det går in i att basketen också förändras, att det behövs inte vara en center, en point guard, en vinge och så vidare. Att det är hela, alltså alla positioner som lite flyter ut, om man kan säga så.
Alltså, position 2, 3 och 4, alltså traditionell shooting guard, small forward och power forward, de har ju känts ganska utbytbara egentligen i flera år.
Mm.
Trots allt har man haft någon som citationstecken tar upp bollen och en center. En center har man normalt om inte annat för att kunna spela försvar. Sen är det ju fler och fler som tycker att din center måste antingen vara, alltså, en pick och rullsnubbe som kan dunka bollen när den får en lob och vara tot på det sättet. Men han ska helst kunna skjuta också, så att du kan spela 5 ute på golvet och skapa den yta och den spacing som behövs. Så det är ju, som sagt, spelet har ju förändrats. Får jag bara läsa upp, det här är de som leder ligan i assist nu. Som ju då är, så att säga, en traditionell point guard-uppgift är ju att sätta upp andra. Tyrese Halliburton är etta. Luka Doncic tvåa. Jokic trea. James Harden fyra. Sabonis femma. LeBron James sexa. Fred VanVleet sjua. Cade Cunningham åtta. Tyus Jones nio. Och Dame Lillard tio. Och där skulle jag väl säga att av dem är det väl två eller möjligen tre som liknar en traditionell point guard, och de sju andra inte i närheten.
Men det är ju också så här, jag vet inte, det finns ingen enskild hur du bygger ett system, alltså hur du bygger en femma. För att tittar du hos Denver, ja, men då är ju bollhubben är ju där runt antingen Murray eller Jokic. Mm. Resten är stora. Tittar du på Dallas, där är Kyrie och Luka. Alltså där är ju snarare tvärtom. Alltså tittar du på Knicks, just nu spelar ju de med Brunson, McBride, Hart och DiVincenzo. Jag skulle väl egentligen alla kalla alla dem för tvåor egentligen. Alltså, det finns liksom ingen en form längre. Utan det handlar om någonstans hur du kan maximera det du har. Så att jag tror att det är såna otroliga krav på att skillsen har gått framåt. På att folk ska kunna göra mer. Så jag tror att den traditionella point guarden, vilket är synd kanske för någon som till exempel Elliot Cadeau, börjar försvinna. Ja, bra ämne, Nick.
Klart bra ämne.
Tack.
Lojsan, vad tänker du på att du har lärt dig?
Ja, men jag har varit inne lite på det som du nämnde i ditt intro, just det här med stjärnor i lagen. Att även om man har en superstjärna, eller man kanske till och med har två, så behövs det, ja, men ett komplett lag kring dem. Det kan inte vara så att till exempel LeBron James, han kan inte göra det på egen hand för att ta dem till guldet. Sen kan man ha en superstjärna som kan vinna matcher åt en då och då, men det behövs, ja, men spelare runt om som kompletterar stjärnspelaren, eller om man har två. Jokic till exempel. Alltså han gör ju sitt lag bra, och han har spelare som kompletterar honom väldigt bra. Så det är väl också någonting jag har märkt med till exempel Golden State. Ja, de har Steph Curry, men han är för ensam. Han kan inte göra det på egen hand. Så det har jag lärt mig i år.
Det där är ju en otroligt intressant fråga det här. Alltså jag som ju ibland tycker att... Och det, basketen lånar sig ju dit. Alltså just det att vi pratar om individuella prestationer och individer. Att det är... Alltså de är bara fem på plan. De flesta lag har liksom en eller två spelare som på något sätt primärt ska ansvara för att det görs poäng. Och sen så har man ju då även förstås andra spelare som kan göra poäng. Men att det liksom är en bollen och i anfall domineras av en eller två spelare. Men sen är ju då frågan, alltså vad begär vi av så att säga den bra spelaren? Jag tänker lite grann på det. Vi kommer säkert att komma tillbaka till det nästa vecka, för då kanske vi pratar om awards, alltså utmärkelser. Det pratas ju mycket om det här. Det är en ytterst pågående diskussion i NBA just nu. Kan Los Angeles Lakers, som är nia i West, verkligen ha två spelare i de tre All-NBA-lagen? Hur bra är de två om Lakers ligger nia? Alltså det är ju ett... Och där är det nog... Jag lutar åt att... Det är faktiskt en, alltså det är en fråga som är värd att ställas. Men det, alltså det börjar, man kan ju titta på Phoenix Suns också för den delen, som har tre spelare som på pappret är otroligt bra. Men de har ju då på grund av lönetaket endast kunnat omge dem med spelare som i alla fall inte har speciellt bra betalt och inte har varit speciellt attraktiva på spelarmarknaden, om man säger så. Och det går inte så jävla bra för dem heller. De är sju eller åtta. Vad är de? Har de till och med gått upp till sexa nu när de råkade slå Pelicans häromdagen? Men i alla fall, det var ju liksom en av de här title or bust-lagen. Och just nu så ser det ju mycket mer ut som bust än title för Phoenix Suns i alla fall. Vad säger du, Johansson?
Alltså jag tror du behöver mer än... Alltså jag tror att du måste tänka på det här två eller tre stjärnor. Jag tror att du behöver en bredd i åtminstone din första femma. Alltså det är ju att titta på nu när Denver är bra som de är, så är det ju inte bara det att det är Murray och det är Jokic, utan Michael Porter Jr. snittar över 20 poäng sen All-Star-matchen och Aaron Gordon är bra. Tittar du på Boston till exempel, så är det ju inte bara Brown och Tatum, utan det är ju White och det är Porzingis och det är, alltså du behöver mer än två stjärnor och massa alltså dåliga, halvdåliga rollspelare nu. Förut kanske du kunde greja det, men nu behöver man ha kanske en mer komplett första femma. Du nämnde OKC då, liksom. Så. Alltså de har ju en första femma som jag tycker är otroligt väl sammansatt och liksom även lite bänk och så. Alltså du behöver mer just nu för att det krävs. Och jag börjar ju nu... Nu är jag ju otroligt färgad av Wemby, så att jag kanske, man kanske måste syna det här med lite med några nyktra ögon, men jag börjar snart sluta tänka på record när vi säger hur bra en spelare säsong har varit. För att du kan ha en fruktansvärt bra säsong och laget kan ändå gå till helvete. Alltså du kan vara en Trae Young som haft en jättebra säsong och Atlanta går till helvete. Alltså det går nu med tanke på hur bred talangen är i NBA.
Just apropå Trae Young är ju faktiskt det märkliga att Atlanta är ju rätt bra nu utan Trae Young. Och de saknar även Sadiq Bey och någon till som jag glömmer som liksom har varit del av deras rotation.
Det är lite grann är det så det... märkligt? Är det så märkligt? That's the question. That's the question.
Alltså, jag vill minnas att alltså, det var ju när New York Knicks gick till final lockout-säsongen, vad var det, 98-99, det var ju säkert inte första gången någon tänkte i de här termerna, men då var det ju the Ewing theory, att Knicks gick till final för första gången, eller för andra gången då, som de ju faktiskt var i final, vad det nu var, 94 eller 95 mot Houston Rockets och torskade den, då var ju Ewing med, men att de med ett på pappret väsentligt sämre lag, vilket man ändå måste säga att de var utan Ewing, gick till final. Så finns det ju lag som, Cleveland Cavaliers är ju också en sån här, om man tittar på årets säsong, just det här att utan Garland och Mobley så fick de en identitet och vann en massa matcher, hjälpt av ett snällt schema också för all del. Men alltså att vinna 17 av 18 i NBA, det händer ju otroligt sällan. Men det, ja, det är intressant, det är intressanta tider vi lever i ur det perspektivet.
Men det är ju det där klassiska som är lite grann addition by subtraction. Och så är det ju så, men det kanske är så att det här paret som inte funkade då med Murray och Trey, liksom, nu får Murray köra. Så, alltså, ibland kan det ju bli så. i den effekten.
Men alltså, det är ju andra saker också som, alltså, som nu ska man, det här är inte någonting jag lärt mig, men det vet vi ju egentligen sedan tidigare. Jag menar, om man tittar på tre poängen, alltså Atlanta Hawks slog Bulls i natt, och som alla vet, jag är en mycket sjuk man, och jag är kanske rent av en mycket korkad man också, men jag har givetvis sett Bulls Hawks. Bulls öppnar 11-0 och torskar ändå rätt rejält, och det beror ju bland annat på att Hawks skjuter nästan 50% från tre och skjuter, alltså sätter i här den liksom 20-22 treor. Och en snubbe som du som lyssnar på det här, har du talat om honom, så är du en NBA-nörd, och det är Witt Krejci. Han är 6 av 6 från 3 i första halvlek. Sen gör han inga fler poäng. Det är alltså apropå bredden och liksom talangen, och kan du komma in och bidra? Vad kan du komma in och bidra med? Han spelar dessutom ganska bra försvar, men som sagt, han är 6 av 6 i första halvlek. Sen skårar han inte i andra. Det är... Inte helt enkelt att begripa sig på det här med NBA. En sak jag är osäker på, vad jag egentligen har lärt mig om, men alltså, som jag har funderat på, är det här med dels då, så att säga, all talang som kommer underifrån, samtidigt som vi ser att liksom kunskap om träning, kunskap om skadebehandling, och dessutom då inte minst att man, om man är tillräckligt bra, tjänar otroliga pengar i NBA, gör ju att vi har fler rutinerade spelare än någonsin. LeBron James är 39, gör sin 21:a säsong och är fortfarande osannolikt bra. Han kommer med all sannolikhet att bli uttagen till ett av tre All-NBA-lag och alltså betraktas som en av NBAs 15 bästa spelare den här säsongen, vilket ju är otroligt när man är 39. Det har aldrig hänt förut, vad jag kan påminna mig. Jag kommer på en och annan som har spelat vid 39 års ålder, men de har inte varit så här bra. DeMar DeRozan är nästan 35. Han leder ligan i minuter. Kevin Durant har pajat korsbandet och slitit en hälsena och är snart 36, men han är 10 i minuter och har rent skyttemässigt, så att säga, en av sina bästa säsonger någonsin. Kanske till och med den bästa, om man skulle kunna skärpa till straffkasten en liten aning. Och samtidigt så har vi då den här talangpåfyllnaden underifrån, där ju faktiskt det kommer in otroligt många spelare som åtminstone i enstaka matcher kan komma in och skåra 25 och se hur bra ut som helst. Sen är det inte nödvändigtvis någonting de gör konsekvent här och nu, men som sagt, Oklahoma har en snittålder på runt 23. I deras första femma så har de Chet Holmgren, Josh Giddey, Jalen Williams, som ingen av dem tror jag har fyllt 23 än. Och sen så har de ju då Shai som är 26 och Lou Dort som är 25. De har alltså ingen som är över 26 i sin första femma. De är lite beroende på schemat, så de ett eller två är i West. Alltså vad tror vi händer egentligen? Tror vi att spelarna kommer att bli äldre, eller tror vi att de kommer att slås ut av en yngre generation?
Om jag börjar så kan jag säga att jag vill att du skulle ta det här, för jag tycker det är ett intressant ämne. Jag tror att vi aldrig någonsin har varit så här, alltså där spelarna varit så här mycket beroende av skills. Alltså, jag tror att atletism är absolut någonting som är bra att ha, men skills är det som dominerar nu. Tittar du på runt i ligan så är det inte så här, oj, det finns några som är absolut freaks när det gäller atletism, men jag tror att det är en skills-lig, och då tror jag att just de här veteranerna som du nämner, många av dem har skills. Mm. Och de kan hålla sig kvar länge på skills. Det är som jag har sagt många gånger nu, att LeBron har ju gjort en omvändning från att gå från att vara ett fysiskt monster till att nu spelar han ju mest på skills och på smartness. Och det gör att han kan spela ett par år till och fortfarande vara effektiv. Så att jag tror att de här kan fortfarande vara kvar, för att det krävs fortfarande väldigt mycket arbete för en ung spelare att komma upp i den skillsnivån.
Alltså, samtidigt så måste man ändå säga, som alla vet, jag är ju ingen direkt, jag tillhör ju inte samtidens främsta LeBron-apologeter dessutom, så, men det är ju fortfarande så att en av de mer liksom skräckenjagande blick, eller sakerna att få i synfältet som försvarare, är ju LeBron James på öppet golv när han fått upp farten. Den är ju inte så här jätterolig. Det är ju inte så att han, alltså han orkar ju inte vara 40 minuter per match liksom den här, men han har ju fortfarande en otroligt hög fysisk kapacitet i korta stunder och är fortfarande otroligt explosiv för att vara 39.
Absolut.
Han är otroligt explosiv, punkt slut. Det är bara det att han är otroligt explosiv för att vara 39.
Ja, men jag skulle säga att han spelar mer sitt spel nu på skills än. Men det är klart, ser honom i öppet golv, då är det så. Men oftast nu så musklar han sig nästan förbi snarare än att han hoppar över folk.
Ja, så är det ju. Nick, ska du ta din andra vad du har lärt dig? Vi har ju tid med det, avsnittet är inte så där fantastiskt gammalt än.
Alltså, vi hade i början av säsongen otroligt heta diskussioner med Wembanyama, som alla ni förnekar nu. Jag sa direkt att han kommer bli bästa 19-åringen någonsin, han kommer vara en rookie som liksom... något vi aldrig sett tidigare, vissa av er kanske höll med lite, andra skrattade åt mig, men tydligen har det inte hänt. Nu i efterhand.
Alltså, nu Nick, får du ju fan skärpa det. Vad vi har sagt finns på tape. Det är bara att gå tillbaka och lyssna.
Det är samma med Jonathan Isaac förra veckan. Alltså jag listade om avsnittet. Då sa jag, men jag har sagt från början Jonathan Isaac, jag älskar honom, jag tror jag kan bli sjukt bra. Och då sa jag att jag har sagt det 2019-20. Och du bara, det var inte bara du. Typ alla vi har sagt det. Jag bara, hä? Jag minns inte när jag har sagt det. I alla fall, hur som helst. Alla har sagt allting, ingen har sagt någonting. Men det är inte det som är min poäng. Min poäng är, Sjöström, du behöver inte försvara det, jag driver lite här. Min poäng är att alla de här spelarna som har skjut mycket talang, du måste ha tålamod med dem in i det sista. Du måste ha tålamod med dem in i det sista. För att sannolikheten, om du ger dem tid och att utvecklas, så kommer de bli bra. Alltså jag tänker mest på Jalen Green. För Jalen Green var typ en spelare jag hade gett upp på. Alltså helt ärligt, för jag tyckte att han var en kontraproduktiv shot chucker som är bara jättedålig typ. Alltså talangfull men dålig. Men nu sen Alperens en gång skadade sig, så har han faktiskt hittat något och har spelat sjukt bra liksom. Så det får mig också att inse, någonting jag lärt mig den här säsongen framförallt är att finns det talang, vänta. Det är liksom, minns ni när Gerald Green, när han startade sin NBA-karriär, vann dunktävlingen. Sen var han typ i Ryssland i några år. Sen kom han tillbaka och sen visade det sig att han var liksom en ganska okej NBA-spelare. Liksom. Det behövs tid, det behövs tålamod. Är det någon som har skjutit mycket talang? Ser du en spelare som nummer ett är sjukt atletisk, nummer två kan skjuta, nummer tre har skills med bollen och så, tålamod. Tålamod är det viktigaste, för sannolikheten är större att det kommer lossna än att det där kommer bli en dålig basketspelare. På tal om ingenting, jag vill bara avsluta med att säga det här. En person som jag känner har sagt till mig, det är ju breaking news, worldwide news. En person jag känner, som ni också vet vem det är, har sagt till mig att LaMelo Ball har faktiskt tränat med Charlotte Hornets i full fart 2-3 veckor. Och det var faktiskt han som kom till ledningen och sa, jag lägger ner den här säsongen, det är ingen idé ändå, typ vi är sämst och så. Jag vill bara säga det, så det var inte lagets beslut, utan det är LaMelo Ball som själv har tränat och sen sagt, jag ska inte spela mer den här säsongen. Gör vad ni vill med den informationen, den är 100% korrekt och säger ganska mycket om LaMelo Ball.
Men en fråga, det här med tålamod, gäller det bara talanger eller andra saker, typ som att ha tålamod med att stanna kvar på båtar och inte hoppa av eller vad?
Ja, men mest de här, nej, mest individuella spelare som du ser direkt, okej, där är ju fan en talang, alltså förstår du? Det här finns ju.
Jo.
Jalen Green är som spelare, Jaden Ivey som jag älskar i Detroit, han är också ett sådant exempel. Jag bara väntar på att det ska lossna på honom, för honom. Och det är Malik Monk och Jonathan Isaac också. Alltså, när du ser att någon är sjukt atletisk, kan röra sig, kan göra massa olika saker och det klickar inte på planen, vänta lite. Vänta, för Malik Monk spelade ju för fan för veteran minimum Lakers. Nu kommer han få säkert 100 miljoner i sitt nästa kontrakt. Så vänta, just wait.
Man måste kunna dribbla och sånt där. Det är inte så här, I mean, Wiseman.
Alltså, liksom. Absolut inte. Jonathan Wiseman-Cic, som är jämförde med Darko Milicic. Han kunde inte lira till att börja med. Liksom. Han var ju bara stor atletisk kropp. Liksom. Han har aldrig visat liksom fler framför, om du fattar vad jag menar liksom.
Ja.
Men alltså jag skulle nog vilja utsträcka det här. För det första tycker jag förstås att du liksom, du har ju rätt Nick, Jalen Green är 22, om jag inte helt missminner, men det här är hans tredje säsong och han kom från G League Ignite och han har spelat i ett lag som alltså, där jag är lite osäker på om alltså själva front office med general manager och sådär och coachen var överens om vad de egentligen skulle göra, hur det skulle se ut. Alltså förra året så gick det ju inte att titta på just dem. Sen i år bestämde de sig för i år ska vi bli väsentligt mycket bättre. Och de är ju det här laget som har pratat om phase 1 och phase 2 och phase 3. Nu har de ju då draftat Jalen Green och Shingun. Och sen så har de ju då, tog de in Fred Van Vliet och Dylan Brooks i år. Och nu är de då 38-36. Apropå vad folk inte har sagt och garvat åt och sådär, så var det ju ingen utom jag som trodde att just de skulle komma över 30 vinster i år.
Det stämmer.
Men så... Alltså, Jalen Green är 21, om vi nu... Jag menar, jag tycker att han... Det är ju helt riktigt att man ska tåla emot med dem. Men det som ju också, om man tittar på Oklahoma City, Thunder och inte Tanker nu då, för nu är de Thunder igen, så måste man ju också ha en spelarutveckling. Man måste ju ha på något sätt en plan. Där är jag ju otroligt imponerad av... Jag menar, Jalen Williams gör sin andra säsong. Alltså, han kommer ju inte bli All-NBA i år, men han kommer att bli All-NBA i framtiden. Han draftades inte ett eller två. Alltså, när Shea har varit skadad så ser George Giddey helt plötsligt faktiskt väsentligt mycket bättre ut. Alltså, de här som sätter sin center på honom i hopp om att de ska kunna negligera honom och strunta i honom, de har sett rätt korkade ut på sistone. Phoenix gjorde det till exempel. Han gjorde narr av Josef Nurkic. Han har inte fyllt 23 i alla fall. Jag tror att han har fyllt 22 men inte 23. Chet Holmgren är också ett exempel på en spelare som... Han spelade ju inte alls i fjol på grund av skada. Man kan se det som att han är hans rookie-år som spelare. Men han har ju haft ett år på sig med laget. Och det tror jag han har haft nytta av. De har ju helt uppenbart inte liksom låtit honom ligga hemma på sofflocket och käka chips. Utan han kom ju in förberedd för den här säsongen. Alltså både så att säga vad beträffar scouting. Vad ska jag göra? Vad vill vi att du ska göra? Hur spelar vi försvar? Hur spelar de anfall? Alltså, jag är imponerad av Oklahoma City Thunders. Dels då deras scouting på vilka spelare ska vi ta. Men också på deras spelarutveckling. För det räcker ju inte att ta rätt spelare. Du måste ju ha någon som bidrar till deras dagliga utveckling. När de är så här unga.
Alltså, jag tror att man kan ha tålamod. Men jag tror att det är någonting du ser ganska snabbt. Och därför tror jag att Golden State dumpade Wiseman ganska snabbt. Jag tror att du ser ganska snabbt om den här, och det är någonting som jag har varit väldigt imponerad vad jag har hört om Wemby. Du ser om personen tycker om, kanske inte basket, men är redo att göra jobbet. Är de redo att lägga ner tiden? Är de redo att satsa på kroppen? Är de redo att göra det där arbetet? Alltså, då tycker jag att man ska ha tålamod. Om man ser att någon har den där, för då kan jag ta hellre en mindre talang som gör det där jobbet än jag ser någon som är talangfull och som bara, jag skiter i det här, jag vill inte det här. Jag gör det här mest för att jag vill få in en check. För att vi pratar om de som åker till Ryssland och sådär, ja men de som faktiskt visar att de åker till Ryssland eller vad som helst och gör några skitår för att göra allt vad de kan för att kämpa sig tillbaka. Det är sådana lirare man vill ha. Alltså så att jag tror att en väldig faktor det är just, och det är det som är svårast tror jag att bedöma när du kommer till en draft. Hur mycket är det att de snackar bra eller hur mycket är det att de verkligen en som det var två tveksamheter om de ville ha det, det var ju Ben Simmons inför draften. Ja, det gick ju sådär. Så. Så att jag köper tålamod, jag köper att man ska ha skills och alltihopa, men jag tror att en ren jävla work ethic är ta med fan det viktigaste.
Vad säger du, Loisan? Du som ju är mitt uppe i karriären och har work ethic som få, lärare och poddare och slutspelslirare.
Ja, det är faktiskt ganska sjukt imponerande rehab när man ser att du går och gör... Jag skickade det till dig någon gång när jag såg att du gör de här med Amir, du jobbar sent på kvällen med rehabövningar. Det var jävla respekt.
Ja, tack. Jo, men det är absolut. Man behöver lägga in tid och effort. Alltså, även om man är talang så lägger man ner tiden. Jag är inte talang på det viset. Jag lägger ner tid och kämpar och hasslar på plan. Men det funkar det med. Så det är bara att köra på, talang eller inte. Tid men behövs, alltså, absolut.
Dina Golden State Warriors har ju Jonathan Kuminga som också hade kunnat bli dumpat där när de... De hade enkelt kunnat bli av med honom, för det, de var ju frustrerade och det stod ju still där ett tag. Och nu har det lossnat. Vad har han alltid haft? Otrolig lossnat. Fysik. Och liksom, han har ju förbättrat sitt skott, kan vi väl säga. Men man såg ju väldigt tidigt att det är liksom ett... Han är lite Jonathan Isaac-aktig liksom. Kolla hur han rör sig. Det där är nog speciellt. Låt oss vänta. Och nu är han en sån spelare som säkert kommer kunna bli potentiell All-Star i framtiden. Varför inte?
Ja, men det tror jag nog som du sa, att de såg nog att det finns någonting här. Han behövde lite tid, det behövde liksom släppa. Han var också lite sån, om det var förra året eller för 2 år sedan i slutspelet, att hallå, varför får inte jag spela? Men så där var det nog också att han själv behövde liksom acceptera, okej, jag behöver hitta min roll, jag behöver hitta mitt spel. Nu har han gjort det och han har gjort det riktigt bra.
Innan vi går till dagens sista ämne, så Nick körde en sån här om LaMelo Ball, gör vad ni vill med den här informationen.
Jag ska väl få köra min.
Ja, just det, du har inte kört in, sorry Johansson. Du har pratat så mycket så jag tänkte du måste ju ha sagt något, men då har du inte kört.
Här är man borta på avsnitt och så börjar man prata så vi glömmer.
Var inte bitter du Johansson, utan
nej, precis,
du kan hacka på mig sen, det förtjänar jag.
Ja. Nej, men jag var då att tänka, när jag har sett en del matcher så har jag hört det här ganska många gånger. Och det är så här, men när Denver sätter mer än 16-3 så vinner de så. Och eftersom att de snittar nästan 13-14 så innebär det att de vinner ganska ofta just då. Men då fick mig att tänka på så här, ja, men om vi tittar på 3-poängsprocent då, kan man se någon korrelation med... Inte ett antal 3 satta, utan inte antal 3 skjutna, utan procent. Och då visar det sig att 8 av de 12, om vi säger så här, topp 10 i NBA recordwise, de ockuperar just nu 8 av de 12 bästa 3-poängsprocenten. 1 är OKC, 2 är Boston, 3 är Clippers, 4 är Minnesota, 6 är Pels och så vidare och så vidare. Den sämsta är i liksom topp 10. Sen har du liksom outliers, Cavs och Knicks som ligger på 16-17. Om du vänder på det och säger så här, okej. Okay, de sämsta lagen då, de som ligger på sämst procent just nu. Eller vi säger, de 5 sämsta lagen just nu. Det är Detroit, Washington, San Antonio, Charlotte och Portland. De ligger 30, 28, 27, 25 och 24 i procent. Så det får mig ändå att tänka så här, skytte är ganska viktigt nu för tiden. Och är det någonting som man skulle behöva omringa då, om vi pratade om rollspelare tidigare, så är det faktiskt folk som kan skjuta 3:an, för det öppnar upp så otroligt mycket. Och det skiljer sig ganska mycket mellan lagen då, vad de sätter i de här 3-poängen. Tror mig, jag har ju sett Spurs som ligger 27:a. Hur mycket de missar och hur mycket det liksom, ja, suger ihop spelet för sig. Så att det jag vill säga är, jag tror skytte har haft en stor betydelse. Jag tror att det kommer ha en väldigt stor betydelse. Och det kommer mer och mer. Och det kommer vara en skill som jag tror att man behöver ha i sitt lag. Och massor av det. Man kan inte överleva längre utan att... Till exempel Lakers. Lakers kanske väljer mellan att spela Vanderbilt och spela stort. Eller spela Reeves och D'Lo. Och jag tror de måste spela mer skytte. Jag tror att alla behöver mer skytte.
Alltså, det roliga är ju det här, jag tittade ju också på den här, men du tog den först. Så, men alltså, om vi nu ska prata stats, ett lag i det här sammanhanget som är rätt intressant, som ju så att säga, där ju också, trean spelar ju inte egentligen bara roll för huruvida du skjuter trean bra, utan det är ju det här med, alltså lite grann som vi har pratat med Steph Curry och alltså the power of shooting, att man alltså skapar en uppmärksamhet. De som är etta i field goal percentage är Indiana Pacers. De är 12 i treer satta, 15 i trepoängare tagna, 9 i procent, men de är alltså 1 i tvåer tagna, eller tvåer satta, högst procent på tvåer. Alltså deras trepoängsskytte och hotet av, då nu har de blivit av med Buddy Hield, men alltså hotet från Buddy Hield och Tyrese Halliburton har gjort att de har en jävla massa space och de har kunnat få en massa billiga tvåor. Min andra synpunkt är, du sa om Denver. Det roliga med dem är ju faktiskt det att de skjuter ju inte särskilt många treor, men de skjuter den bra. Men de är däremot då etta i two-point attempts, vilket är inte så konstigt kanske man har Jokic. De är bara 28 i trepoängare satta och 30 i trepoängare tagna. Då är de ändå Michael Porter Jr. som skjuter varje gång han får bollen, eller på att säga. Och Boston är förstås etta i tagna och satta och 2 i procent.
Ja, men jag tror att det är viktigt. Jag tror att du behöver den dimensionen nu. Det blir allt mer viktigare. Jag tror att det är en skill också som jag tror att vi behöver ta med oss in i liksom svensk talangutveckling, om jag säger så. Att,
alltså, Boston är alltså 2 i 2 eller 29 i 2 poängar satta, 30:e i 2 poängar tagna, men de har 3 i procent från 2, och så är de då 1 i tagna och satta 3 och 2 i procent. Så deras 3 bidrar ju till att när de väl skjuter 2:an, då gör de det med väldigt hög procent. För att de är ett sånt hot utifrån och skapar den space som hotet om 3:an utgör.
Håller med.
Ska vi då nu då gå till dagens sista ämne? Det var ju så att det spelades, kommer jag inte ens ihåg vad det var för omgång i NCAA, damerna. Men hur som helst, Caitlin Clark var ju ganska bra i natt, måste man säga, med 41 poäng och 12 assist när Iowa gick vidare i NCAA. Vad säger du om det, Loisan?
Nej, men har man inte sett Caitlin Clark spela så borde man definitivt göra det. Och Johansson, du skrev det på Twitter och du har sagt det till oss att avsluten som hon tar och att kunna sätta dem på det sättet som hon gör, det är otroligt att se. Och det är kul hur det har varit, om man bara tänker allmänt med... ja, men dammatcherna här nu i som går i slutspelet här, och det kommer ha varit så stor hype och det har varit slutsålt och det är bra lirare som spelar. Så det är, och Caitlin Clark hon har blivit erbjuden för att vara med i den här Big Three i sommar. Vad var det, 5 miljoner?
5 miljoner av den gamla rap-legendaren Ice Cube som är med och har grundat den här Big Three-ligan som ju till stor del, alltså man spelar 3-3 och till stor del består ju lagen av före detta NBA-spelare eller i alla fall andra spelare som har spelat på hög nivå. Jag bara klickade fram ett lag bara för skoj skull. De var alltså Mario Chalmers, Michael Beasley och Brandon Rush i ett lag då. Sen har de ytterligare några spelare, bland annat Tony Allen och så vidare då. Så men det måste ju gå hyggligt för den om Ice Cube kan plocka upp 5 miljoner för Caitlin Clark.
Jo, men det gör det. Vi brukar kolla på det här på somrarna när jag och Koffer. Det är rätt kul att se på, och det är som sagt, det går ju bra för dem. Men jag går tillbaka till Caitlin Clark, så ja, fantastisk spelare. Så har man inte sett någonting på henne, så gör det.
Vad säger du, Johansson? Du var ju lite impad i morse. Eller Nick. Vem som helst av er.
Kör du, Johansson, först. Kör du först, Johansson.
Nej, men jag satt och kollade lite extended highlights i morse. Och jag tycker att svårigheten just i att gå verkligen sidleds vänster och skjuta en så djupt ifrån som hon gör. Det är någonting som jag tror att... Fan, jag sitter och funderar på hur jag skulle nå fram. Alltså, i grunden... Så att det är ett otroligt svårt skott, och att sätta det i den här, på den här nivån med den här, alltså, ja, jag tycker det är helt makalöst. Jag tycker att det är skithäftigt. Vi var alla redan förra året blev man imponerade av när hon gjorde sin NCAA-run, och att göra 41 poäng i den här matchen med liksom revanschmöte mot LSU med Angel Reese och de andra, det tycker jag är... Big time. Alltså det är riktigt big time. Så att det ska bli kul att se vad hon kan göra nästa år i Women's NBA. Jag
ska bara tillägga det. Det var alltså Elite 8 de spelade. Det vill säga då det vi på svenska skulle kalla för kvartsfinal. Så nu är då Iowa i Final Four i Women's March Madness. Nick, varsågod.
Ja, men jag ville bara säga att jag tycker att det är otroligt starkt av henne att inte håna tillbaka LSU. Så som de gjorde på henne förra året. Ni minns det säkert när Angel Reese bara följde efter henne och gestikulerade i hennes ansikte. Jag tyckte det var fult. Det är lätt att göra det när matchen redan är över och du är en frontrunner och bara går fram och ska håna någon. Att hon gick nu fram och bara kramade om Angel Reese är också väldigt bra indikator på att det är en bra människa också. Det hade varit så jävla lätt i den situationen att håna eller på något sätt gestikulera och ta revansch liksom. Men hon gjorde inte det. Hon är fan otrolig. Alltså det där är ju, jag fick ju faktiskt prata med SVT om det idag. De har gjort en artikel om henne. Alltså hennes förmåga att sätta tuffa skott med hand i ansiktet, det måste väl bara vara Steph Curry. Jag vill inte vara respektlös mot någon damspelare, men jag kan inte komma på någon som från den range som hon gör sätter högprocentigt skott från tre liksom. Det är helt crazy. Så hon är en historiskt bra spelare som har typ alla poängrekord i NCAA och nej, det är fan sjukt alltså hur bra hon är. Det är faktiskt sjukt.
Alltså svårighetsgraden som sagt på många av hennes skott är ju liksom helt otroliga. Hon är alltså 9 för 20 i natt från 3, 13, 29 från golvet totalt. Så hon är ju faktiskt, alltså skjuter ju i princip samma, liksom hon skjuter ju, ja, kanske till och med något bättre. Det blir ju i princip jämförbart liksom, hon är 4 av 9 från 2. Men alltså det här med, alltså att hon är i rörelse som du säger Johansson, hon går vänster men skjuter den med höger handen och får i 9 av 23. Och så har hon dessutom 12 assist och 7 returer, 2 steals och 1 block. Ja, hon har några turnovers, men det är inte så jävla konstigt när man spelar 40 minuter och är liksom den som det mesta kretsar runt, så blir det ju så. Men som sagt, svårighetsgraden på hennes skott skulle ju få en att tänka att ja, men det här är lite fluk, men det är det ju inte, utan hon är ju så här bra, hon har gjort det här hela året. Det är liksom att hon är 9 av 20 från 3. Det är inga konstigheter.
Det är en ny generation av basketspelare som är på väg fram nu som skjuter. Mm. Hoppas bara att Sverige hänger på.
Mm. Ja, under 30% i alla ungdoms-EM, baby. Let's go. Sommaren 2024.
Sen, jag måste, alltså... apropå det här med Ice Cube igen, 5 miljoner. Alltså 5 miljoner för en dambasketspelare är faktiskt väldigt stora pengar. Jag vet inte alltså, om det är någon som ens i närheten av att tjäna det. Och Caitlin Clark lär ju liksom ha övervägt om hon kunde gå kvar ett år till på college. Så den enkla anledningen att nu har man gjort om det här med college. Nu har du en möjlighet att tjäna pengar när du är college-spelare genom den här så kallade NIL-överenskommelsen. Så... det är ju som vi brukar säga, så Ice Cube verkar lyssna på bänken eftersom han vill invest in women. Det är starkt jobbat, Ice Cube. Det skulle faktiskt vara rätt kul då på något sätt att se Caitlin Clark. Samtidigt så tycker jag att, jag vet inte om jag tycker att det är så smart om hon skulle ta det där, om hon skulle ta pengarna och springa. Det spelar trots allt viss roll hur stor du är, hur atletisk du är, och särskilt då 3 mot 3, så kan jag tänka mig att det, hon kan få återkomma med det och ta den och ta det erbjudandet lite senare.
Vi ska... vi kan ju säga så här, för att liksom sätta 5 miljoner i jämförelse då. Maxkontraktet i Women's NBA ligger på $235,000.
Ja, det var ju, jag läste det någonstans att det är typ mer vad hon skulle tjäna på att spela i WNBA på flera år liksom.
Men det är därför det typ spelare
hela året ut.
Men det är därför karriären. De spelar åker till Europa. Jag vet inte, känner inte de mer pengar där?
Jo, det gör de ju.
Jo.
Det gör de ju. Nu är ju för sig då en källa till pengar har ju torkat upp lite grann eftersom Ryssland var ett av de länder som betalade väldigt bra förut.
Exakt.
Nu är ju de borta. Så, men som sagt, du kan ju fortfarande tjäna bra med pengar i länder som Turkiet och Spanien och ytterligare ett par länder som betalar bra.
Jag tänkte precis säga, nu när Ryssland är borta, då är bara Turkiet kvar som betalar orimligt höga summor liksom. Jag vet inte fan om franska ligan och spanska ligan, de är verkligen, att du kan verkligen tjäna de här riktigt jävla feta pengarna. Men det kanske man kan. Men jag för mig att det är Turkiet och Ryssland där man tjänade riktiga pengarna.
Jo, men där var det ju absolut bäst betalt. Det var det ju. Ja. Men det finns ju fortfarande en och annan som betalar bra om
så det.
Och jag kan tänka mig att just Caitlin Clark kan jag tänka mig att man är beredd att betala lite extra för även i andra länder.
Vet du vad Högsbo kan erbjuda till Caitlin Clark? lägenhet i centrala Frölunda. 5 träningar i veckan, möjligen 6. Bussresa upp till Östersund och framförallt
lagkamratsmålet center.
Åkbanan på Liseberg.
Exakt, framförallt, framförallt möjligheten att spela alla fem positioner.
Då tar jag hellre åkbanan på Liseberg.
Du kan spela refuse själv en mot fem.
Ja. Ja, som sagt, har ni inte sett Caitlin Clark, se till att göra det. Är det någon som har någonting att tillägga, eller kan vi säga adjö för den här gången och återkomma sen med avsnitt 207 när det väl är dags?
Kolla på slutspelet.
Det också. Ha det bra, vi hörs. Ha det bra, hej då.
Hej.
Hej.